Hej och välkomna till avsnitt 1156 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren. Sveriges enda konservativa USA-podd som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Här följer ett samtal med Nyheter Idags redaktionschef Pelle Zackrisson om den mycket viktiga boken Cynical Theories av Helen Pluckrose och James Lindsay. En bok som förklarar hur de teoretiska diskurser som växt fram ur postmodernismen idag underminerar den politiskt liberala västerländska civilisationen. Varmt välkomna. Pelle Zackrisson, välkommen.
Tackar, tackar.
Vi ska prata om en väldigt intressant bok som jag har läst. Du har inte läst den, men du har intervjuat en av författarna och den boken heter Cynical Theories. Och sen så är det en jättelång underrubrik som jag inte ens orkar läsa för den är så lång. Men i alla fall, den här boken är skriven av författarna Helen Pluckrose och James Lindsay. Och man kan kortfattat säga att boken handlar om postmodernism. Du har inte läst den, men du har intervjuat författaren. Skulle du hålla med om det, att boken handlar om postmodernism?
Ja, utifrån det du har beskrivit och den utmärkta sammanfattning som du har gjort av boken på åt oss på Nyheter Idag då, så är det ju modernism och hur det har utvecklats från 60-talet fram tills idag.
Jag kan säga, och,
ja, så det.
Ja, jag kan säga då, alltså slänga in att min artikel då hos er på Nyheter Idag eller hos oss, den heter Ny bok förklarar identitetsvänsterns galna teorier, och den publicerades den 31 juli. Så att ni som lyssnar, läs gärna den recensionen. Men jag ska promota den sen i slutet igen, men jag vill bara kasta fram den så här. Har du någon mer tanke kring den här boken i allmänhet? Jag tänker vi ska gå in på den på djupet snart, men jag tänkte bara lite i allmänhet först så här.
Ja, nej, men det intressanta här, det är ju att Helene Pluckrose, en av författarna, jag höll på att säga Helene Lindsay, men Helene Pluckrose är ju beskriver sig själv då som en left-wing liberal. I intervjun som jag gjorde med henne så i något av svaren då så säger hon ju att angripa det här för att försvara de liberala värdena. Mm. Och typiskt sett så brukar ju man förknippa den här identitetsvänstern eller identitetspolitiken med vänsterliberalism. Men här gör ju hon en tydlig distinktion att hon är en vänsterliberal som underkänner identitetspolitikens markörer och begreppsvärld och förklaringar. Så det var någonting som jag tycker är väldigt intressant då.
Ja, och ja, jag som har läst boken, jag kan gå in på den lite mer på djupet och som sagt, alltså postmodernism, det är det här handlar om. Och det här var en akademisk skola som uppstod på 60-talet och det fanns en rad kända förespråkare av den här teorin. Michel Foucault, en av de mest kända, eller Michel Foucault, jag vet inte hur man uttalar det namnet.
Michel Foucault.
Så säger man kanske. Ja, det är franska och jag kan inte franska, men jag minns att man pratar ju alltid om honom när man pluggar på universitetet. Så jag menar, det här är liksom teoretiker som jag är ganska bekant med. Jag läste deras litteratur när jag var student och för 20 år sedan och sådär, så att man minns dem lite så här svagt i bakhuvudet, men man har glömt ganska mycket också, och de här påminner om och förklarar då vad postmodernismen är och hur den utvecklades. Och man kan väl förgöra väldigt enkelt förklara att postmodernismen var en teori som uppstod som svar på avkoloniseringen och allt som hände efter andra världskriget. Och postmodernister, de menar kort och gott, lite förenklat då, att västvärlden bygger på olika stora berättelser. Metanarrativ kallar författarna det, eller postmodernismen är det hela. Och det är berättelser som till exempel att kristendomen är den sanna religionen. Det är berättelsen om att upplysningen var jätteviktigt, alltså den franska revolutionen och så vidare. Och berättelser om att den vetenskapliga revolutionen är viktig. Och även marxism räknas in i det här, alltså att det är viktiga stora idéer, och de här stora idéerna bygger vi som västerlänningar vår identitet på. Men, menar postmodernisterna, de här stora idéerna eller metanarrativen är ju faktiskt inte objektiva sanningar, utan de här postmodernisterna menar att det här är historier som vi har hittat på för att kunna stärka vår egen identitet på bekostnad av andra, till exempel på bekostnad av koloniserade folk, på bekostnad av olika minoriteter och sådana saker. Och postmodernisterna såg det som sin uppgift på 60-talet fram till mitten av 80-talet att dekonstruera, bryta ner de här stora narrativen. Alltså förklara för folk att nej, men kristendomen är inte nödvändigtvis den absoluta sanningen, och vetenskapen, ja men titta, vetenskapen låg ju till grund för nazismen och Hitlers utrotningar och sånt. Så att de vill ifrågasätta det som vi har tagit för givet, kan man sammanfatta.
Ja, en viktig person i det här, det är ju en av en av figurerna inom den så kallade Frankfurtskolan, Marcuse. Mm. Och Marcuse hade en, om jag inte minns fel då, han hade en ledstjärna kan man säga. Och det var att forskare ska även vara aktivister. Och det är ju något som har fått fäste inom, ja, inom den här postmodernismen. Att man, alltså att en forskare ska inte vara vetenskapsman eller alltså konsekvensneutral, utan i någon mån också driva en, man kan säga då, agenda. Så att, ja, det känner man ju ändå från agendajournalistik.
Liksom. Ja, verkligen. Och det här kommer in lite senare, alltså, men definitivt, därför att författarna förklarade då, så att sen så utvecklades då den här postmodernismen som i början var mest akademisk när man diskuterade saker i teorin. Och sen på 90-talet utvecklades en form av ett kritiskt tänkande, en kritisk, ja, olika kritiska teorier kan man säga. Och då handlade det om att man tog redan då för givet att västvärlden var uppbyggd på de här olika förtryckande metanarrativen som inte var sanna, utan i själva verket handlade det om att förtrycka. Och inom de här nya kritiska teorierna då, och där har vi teorier som folk säkert känner igen namnet på, queerteorier, postkolonial teori, feminism och liknande, då handlade det om att upptäcka det här dolda förtrycket mot sexuella minoriteter, mot kvinnor, mot urbefolkningar i den koloniserade världen och så vidare. Och det vart postmodernismens andra fas kan man säga då, de här kritiska teorierna.
Ursäkta, jag avbryter, men kan man säga så här också att postmodernisterna kidnappade vissa ideologier eller vissa analyser? Om du tar till exempel, för Helene Pluckrose i intervjun som jag gjorde så pratade hon om att postmodernisterna kom in i exempelvis då medborgarrättsrörelsen i USA. Och man brukar ju ibland kalla att feminismen, att det finns i första, andra, tredje och fjärde vågen. Mm. Kan man säga då att postmodernismen har, att den kom in i feminismen och att den har börjat genomsyra den till exempel?
Mm. Jättebra, jag skulle säga ordet infiltrera skulle jag använda. Och ja, jättebra sagt, för det, så är det verkligen, därför att författaren är ganska tydlig med att de är politiska liberaler, och om vi hoppar fram till slutet av den här boken så säger de tydligt att de här problemen som postmodernismen och deras underliggande förgrenade teorier försöker på något sätt problematisera, rasism, kvinnohat och så vidare, det finns inget av det, av de problemen, som inte liberalismen har hanterat bättre. Till exempel så kvinnors frihet, alltså rätten att rösta och jämlikhet och så, det var ju liberalismen som kom med det för 100 år sedan, det var inte postmodernismen på 60, 70 eller 80-talet. Likadant med medborgarrättsrörelsen som du nämnde, de svarta som varit fria, Martin Luther King, det var innan postmodernismen, och det var liksom liberal politiska processer, och då handlar det alltså om att söka upp och motverka synligt verifierbart förtryck. Jag menar, de svarta i södern, där var ju väldigt tydligt, Rosa Parks, alltså svarta fick inte åka buss med vita, de var tvungna att resa sig upp och så vidare. Och det var ett synligt förtryck som man ville bekämpa. Medan postmodernismen och i synnerhet de här kritiska teorierna sen då, de försöker hitta ett slags osynligt förtryck. Det är nästan konspirationsteorier. Alltså de menar att det finns ett förtryck, vi kan inte se det, men vi ska göra allt för att hitta det. Och då ser man bevis där man vill se bevis, och man tolkar allt åt sin egen riktning. Så att ja, alltså det som var en sund feminism och en sund medborgarrättsrörelse, det har urartat. Det har på något sätt, som du sa, kapats eller infiltrerats av de här teorierna. Och det kan vi se till exempel i Black Lives Matter, eller som du, ja, säger, och en tredje vågens feminism och så vidare.
Ja, för jag tänker, det kan ju vara intressant att kanske gå på, använda exempelvis då antirasismen och Black Lives Matter som ett aktuellt exempel, och att du kanske dekonstruerar och förklarar hur det här fungerar med till exempel då att man letar strukturell rasism. Alltså man letar rasism där det då inte finns rasism. Hur fungerar det här kontra hur det har historiskt varit?
Ja, men jättebra, vi kan ta dem exempel för de är aktuella. Jag menar, raskritisk teori handlar den här postmoderna teorin då, som försöker hitta rasförtryck. Och rasförtryck idag i USA, det är faktiskt rent konkret inte så stort. Alltså det finns ju utan tvekan incidenter där vita poliser skjuter svarta och sådana saker. Men framförallt skulle jag säga att det beror inte på ras, utan det beror kanske på klass, och det kanske beror på liksom att, ja, alltså det är vissa situationer, fler brottslingar och så vidare, men det beror inte på hudfärg. Du är svart och därför ska du få liksom. Men
den här och du menar att du då, att det kan finnas enskilda personer som är rasister?
Ja, det kan det finnas också, absolut, såklart. Det också, såklart. Men inte i deras helhet. Men den här teorin vill alltså hitta rasism överallt. Och det kan man då se konkret att då kan man till exempel säga, alltså den här teorin går ut på enligt många teoretiker, alltså det är ju inte en teori utan den här är ju, det är flera teorier och det finns olika akademiker som förespråkar olika former av kritisk rasteori till exempel då. Men för att göra det enkelt, så eftersom man då tror på att det finns ett systematiskt vitt förtryck av svarta och av andra minoriteter, så är det inbyggt i systemet, och du som vit, du har skuld i det här, även om du personligen inte är rasist, därför att du är inbakad i ett system som är rasistiskt. Så att i motsats till hur vi liksom i vanliga brottsprinciper agerar, då är det individen som är skyldig därför att du har begått en handling och du är skyldig till den. Det är inte för att du är en del av ett system, du är liksom inte för att du har en viss hudfärg eller att du kommer från en viss klass eller har en viss bakgrund, utan det är du som individ som ska bedömas utifrån dina handlingar. Här är det inte så, utan här blir du som individ dömd utifrån vilken identitet du har. Så att om du är en vit person, då är det automatiskt en del av det förtryckande systemet. Så du som vit blir alltid skuldbelagd. Och där har vi ett problem, och det är det som legitimerar till exempel Black Lives Matter, när de inte bara ska riva ner statyer utan de ska kräva att det måste vara si och så många svarta som är lärare på universiteten och så vidare och så vidare. Därför att de anser inte att rättvisa kan uppnås så länge det inte finns jättemånga av deras egen hudfärg. Och det är ju verkligen ett gruppidentitetstänkande, så det är ett exempel på det här.
Om du flyttar över till Sverige då, om du tar det här med invandrare, svenskar, när det gäller, hur skulle du säga, det här intressanta, om du har svenskar eller ja, personer, svenskar med invandrarbakgrund som ifrågasätter och vägrar acceptera den här förklaringsmodellen, vad händer med dem?
Ja, jag har inte tänkt på det så mycket faktiskt, alltså hur man skulle, har du någon själv någon tanke kring det? Alltså kring,
Nej, men den här aktuella filmen som jag har sett, och du har sett trailern av Larry Elder, ja, Uncle Tom, okay. Där det är ju ett begrepp att en Uncle Tom är ju en person som förråder sin ras. Ja, sin ras, sin identitet, och jag tänker här i Sverige så finns ju begreppet husblatte som har slängts på olika personer med invandrarbakgrund för att de inte längre är tacksamma för att de har fått komma hit som flyktingbarn till exempel. Det har jag ju sett personer slänga mot moderaten Hanif Bali till exempel.
Just det.
Nej, men det här vet jag inte om du skulle kunna sätta in i någon kontext kring den här identitetspolitiska.
Jo, men absolut, det kan man göra. Därför att jag sa nyss att vita var liksom automatiskt skyldiga, och utifrån samma resonemang så är svarta eller ja, invandrare, om vi tar en svensk kontext, eller andra minoriteter, de är automatiskt offer. Och det innebär helt enkelt att om du, som till exempel Hanif Bali, säger att jag är inte ett offer utan jag är höger och liksom, ja, vi ska arbeta sådana saker, jag betraktar mig inte som ett offer, då är du enligt den här teorin ett offer i alla fall. Och ja,
om du vet bara inte om det.
Nej, exakt. Du vet bara inte om det, utan du måste väckas och inse att jo, du är ett offer. Men sen har du blivit offer inte bara för det strukturella förtrycket mot dig som du inte förstår, utan du har också blivit offer på så vis att du har blivit en del av det vita systemet. Alltså de utnyttjar dig som en husplatta eller liknande för sina egna syften mot dina egna från din egen grupp. Det är lite så man vrider och vänder på det här. Så att oavsett vilka argument man kastar fram, så kommer de här kritiska teorierna alltid att bita tillbaks. Därför att de tål inte kritik, utan de stöter alltid från sig all kritik och all granskning, och det kastas alltid tillbaks på något sätt. Så skulden hamnar alltid på dig på ett eller annat sätt.
Det är jätteintressant. Precis det här som Helen Pluckrose säger, ett av svaren som jag frågar om, det är just att det är inbyggt i hela teorin, alla de här teorierna, det är att de går inte att ifrågasätta, för att ett ifrågasättande är också det innebär att du är en motståndare, en fiende som då på något sätt bygger upp, precis som du beskrev. Det är ju absurt. Det här är ju på något sätt det är som från någon film. Det går inte att hitta på.
Nej, verkligen. Och det som är så också absurt med det här, eller vi kan ta två andra exempel som jag tycker är intressant. Dels är det här med queerteorier, och jag menar, nu är det ju Pride-tider och så i Sverige, och de här författarna är väldigt tydliga med att vi ska absolut se till att homosexuella får rättigheter, får leva i frihet och helt som de vill och sådär. Men de här teorierna går längre. De vill utradera kön. De gillar inte ens termen homosexualitet och heterosexualitet, för de anser att det är ett binärt begrepp. Och sanningen är att man ska egentligen betrakta alla som könlösa och sexualitet är inte något man är fast och bunden vid, utan man kan ha vilken sexualitet man vill. Alltså man är inte asexuell, men man är liksom sexuellt neutral. Så att vill du testa homosexualitet, då kan du göra det. Vill du testa något annat, så kan du göra det. Men du har liksom en neutral sexualitet och du har ett neutralt kön. Det är liksom, ja. De vill sudda ut gränserna.
Om du är homosexuell, då blir du ju definierad och klassad som man eller kvinna. Och det kan ju inte vara bra i en sån här värld, då.
Nej, exakt. Utan det handlar mer om att de här teorierna handlar ju liksom om att de vill bekämpa förtrycket genom att sudda ut alla gränser. Borderlessness, det är någonting som också finns inom postmodernismen, det begreppet, alltså gränslöshet. Och ja, queer-teorierna är ett uttryck för det. Man vill liksom sudda ut det. Men inte bara queer, utan det finns även annat, till exempel något som jag tycker är rätt intressant, just därför att det är så, i alla fall jag tycker att det här, vem som helst utifrån kan förstå. Alltså när man diskuterar det här, då är det väldigt enkelt att det här är komplicerat, jag fattar inte vad jag pratar om och sådär. Men det finns något som heter fat studies, alltså fetma-studier. Och det här är alltså en kritisk teori, och den går ut på att ja, om man ska göra det väldigt enkelt. Jag läste en Stephen King-bok för några år sedan. Jag trodde att det var boken Bag of Bones, alltså benrangel på svenska. Mm. Och Stephen King är ganska rolig, så han humoriserar ju alltid. Och det är en av karaktärerna som sitter i rum tillsammans med en fet myndighetsperson. Och så tänker den här huvudkaraktären som Stephen King har hittat på att den feta personen, han tror säkert att hela världen konspirerar mot feta ungefär. Det skriver Stephen King då. Och den här teorin då, fat studies, den handlar egentligen om att, jag menar, verkligheten slår fiktionen. Den handlar om att man tror att feta är en social konstruktion. Alltså fetma är en social konstruktion som är gjord av smala eller thin people för att förtrycka en minoritetsgrupp, alltså feta. Det här är alltså en seriös teori. Det är liksom ingen fiktionbok av Stephen King längre, utan det är sant. Och varför det här exemplet är kul, dels är det roligt just för att det är så absurt. Men liksom, det här gör man utifrån en tes som heter research justice, och det har också att göra med att det finns en förtryckgrupp och så finns det ett narrativ om den förtryckta gruppen. Ni som är feta, ni är sjuka. Och det här vill man sudda ut, den gränsen. Och det handlar om att du är fet, det är inte fel, utan det är inte ens farligt, utan det är bara en diskurs att säga att fetma är liksom att det är ett farligt tillstånd. Och samhället måste anpassas efter dig och så vidare. Och det här ska man egentligen läsa i dess helhet, för jag kan inte återge det här så bra som det verkligen är, som författarna beskriver. Men alla som lyssnar förstår ju absurt det här är. Jag menar, fetma är ett farligt tillstånd om det går för långt. De suddar helt ut den gränsen.
Jag tänker bara avbryta. Research justice, det innebär i korthet, om jag har förstått dig rätt, jag har ju pratat tidigare, det innebär att om den här fete personen har tolkningsföreträde för en som kan ha forskat hela livet på fetma och dess negativa liksom orsaker och konsekvenser. Det spelar ingen roll, för att den här feta personen då, alltså fetma är ju en sjukdom, men en fet person, om den personen upplever, nej men jag känner mig kränkt eller jag är normal, då trumfar det på något sätt den här forskaren, om forskaren är smal.
Ja, exakt. Av den enkla anledningen att det handlar inte om... Dels så är man skeptisk till vetenskap, för man tror att vetenskap är någonting diffus, som också är ett förtryckande redskap för att förtrycka de som inte kan vetenskap. Men exakt. Och eftersom man nu har förstått att de här teorierna som handlar om att fetma är fel, det är ett sätt för att förtrycka feta, då ska man inte längre lyssna på de rösterna, utan då ska man lyssna på, inom parentes, de feta och deras fetas perspektiv. Men grejen, poängen är att det här är ju, det är likadant som vi pratar islamister och så här. Många menar att man lyssnar på vissa islamister och sen så tror man att de pratar om, liksom företräder alla muslimer. De här teorierna företräder ju verkligen inte alla som har problem med liksom övervikt, absolut inte. Men det är samma sak som inom ras, de på något sätt tar patent på att du som är överviktig, du är en del, liksom du är utsatt för förtryck och du ska acceptera den du är och du ska inte försöka ändra dig, för då är det bara att anpassa sig till det här förtryckande majoritetssamhället. Så att det man säger till överviktiga, det är helt enkelt att lev är sjukdom, det är det man säger i praktiken. Och gör man det, om man lyssnar på sådana råd, jag menar det kan ju få katastrofala följder för hälsan alltså.
Det här låter ju som att jag vet inte, så riktiga foliehattar som är, jag tänker som såna elallergiker och liknande. Ja. Så det låter som att det är någonting som inte bara ren hittepå.
Exakt, alltså det låter helt vansinnigt, men det är det som gör den här boken så intressant. Alltså vi behöver inte prata så mycket mer om det, de här teorierna, därför att ni kan läsa min recension, ni kan köpa boken som släpps den 25 augusti. Men hela poängen är att det här är helt absurt, och då kan man ställa frågan, hur har de här teorierna kunnat få sån otrolig makt? Därför att vad författarna betonar är att de här teorierna är utspridda över hela den västerländska universitetsvärlden, alltså inte bara med fetma då, men kritiska studier om ras, om kolonialism och liknande, där sanning blir falskt och där allt vänds helt upp och ner och man har ingen kontakt med verkligheten. Men man får en ung generation att tro på det här och de går ut som aktivistiska journalister och, ja, och liknande. Så att den intressanta frågan, det är ju egentligen hur har de här teorierna kunnat få fäste både i den akademiska världen och i samhället i övrigt, därför att det är väldigt destruktivt. Och jag vet att du, när du intervjuade Helen Plackhurst då, en av författarna, så ställde du den frågan till henne. Så ja. Ja, vad svarar hon?
Ja, hon säger att det är egentligen ett väldigt, det kräver ett långt svar. Så hon tänker, hon planerar att skriva en bok som bara handlar om det. Mm. Men hon, det hon säger, det är att det är egentligen att den här Foucault kom in och fått väldigt stort inflytande. Och att det var ett par teorier som kom in, om jag tolkar henne rätt, så kom det här in i ett skede i forskningen när det var en progressiv politisk våg under 50-60-talet, och då passade de här ideologierna in, alltså måste säga, de här vetenskapliga forskningsteorierna, då kom de med den här progressiva politiska vågen, och det blir ju liksom ett giftermål där. Och det blev som en gemensam våg som då flödade in i den akademiska världen.
Ja, jag förstår det, och det var det jag pratade om i början också. Så där. Alltså, absolut, alltså, det kommer ju från postmodernismen som förnekar att det finns en objektiv sanning. Liksom. Men alltså, hur kunde det jag undrar, alltså, hon gav inte svar på det riktigt, hur kunde det sprida så mycket? Alltså, hur kunde en så dum idé fästa överallt i den akademiska västerländska världen? Det är det som är så absurt, och den frågan återstår att besvara. Därför att jag menar, när jag pluggade för 20 år sedan, då hade vi ju de här teoretikerna, i synnerhet, och jag läste mycket internationell politik, och då hade vi Edward Said, han är avliden nu, men en palestinier-amerikan som var en av fäderna till det som kallas postkolonial teori då. Och han menade då att liksom väst har förtryckt orienten och att nu måste vi lyfta upp orientens perspektiv då. Och jag hade feminism också som studier och sådär. Så jag menar, det infiltrerade ju verkligen allt, i synnerhet inom humaniora. Och när man läser den här boken så förstår man att det var inte bara i Umeå där jag pluggade för 20 år sedan, utan det var i USA, det var i England, det var i Frankrike, alltså det var alla universitet i hela västvärlden. Och det har sen kanaliserats ut i populärkultur och överallt. Så att,
Jag måste säga en sak. Det är ju det här att det är inte bara... En del är ju att det här är vänsteridéer. Men inom vänster så finns det ju... Det här är ju inte marxism. Utan marxism avfärdas ju också. Mm. Utan marxister... Det finns många liksom... marxister i Sverige idag och i övriga världen som avfärdar och tar avstånd från det här och menar att det här är inte vänsterideologi, och det finns ju en pågående konflikt mellan, så att säga, citat gammelvänster, slutcitat, och den här nyvänstern eller identitetsvänstern som är, så att det man kan inte rakt av säga att det här är en vänsteruppfattning.
Nej, det kan man inte. Men jag skulle säga så här, att de här teorierna har fått bäst fäste i vänstern av den enkla anledningen att man har ju kapat vänstern. Man har tagit över vänstern och förflyttat fokus från klass, alltså arbetarklassen, till att det handlar om olika förtryckta minoriteter. Och det är ändå vänsterrörelsen som har varit mest öppen för det här. Och sen har man också gjort en sak. Alltså man har ju sagt att inga absoluta sanningar finns, och det innebär också att den här synen på klasskamp som finns inom marxismen och inom vänstern, den är inte heller sann. Men hoppar man fram till nutid, då har ju de här aktivisterna inom de här kritiska teorierna som idag kallas social justice warriors, de har ändå en absolut sanning, precis som marxisterna hade. Det är bara det att de har en annan sanning. Och den sanning de har, det är att samhället är uppbyggt av förtryck, och förtrycket är förtryck inte mot proletariatet som marxisterna trodde, men mot alla små stackars minoriteter. Så att det är deras absoluta sats. Så att de har sagt, postmodernismen för 50-60 år sedan sa att det finns inga absoluta sanningar, men idag så tror deras barn och barnbarn på att jo, men det finns en sanning, och att det finns en förtryck mot minoriteter. Så den likheten har de ändå med marxismen. De har bara bytt grupp från proletariatet till de förtryckta, ja, identitetsminoriteterna kan man säga.
Du har ju sagt att den här boken är, kan vara en av våra samtids viktigaste böcker. Mm. Vad tror du att den kan få för betydelse?
Jag tror att den kommer att få jättestor betydelse, därför att vi ser ju, alltså idag ser vi verkligen frukterna av postmodernismen överallt, och det är väldigt farliga och totalitära frukter. Jag menar, det är det här, det är de här teorierna som vi har pratat om nu och som boken handlar om, som gör att vi har hela den här debatten om åsiktskorridorer, cancel culture och liknande, och att folk inte vågar uttrycka öppet sina åsikter, därför att om de har inom parentes då fel åsikt, då kan de bli hatade, stämplade som fascister och nazister och allt möjligt, och de kan få förlora sina jobb och liknande, och ja, bli betecknade som onda människor. Det är liksom frukten av de här teorierna, och jag tror väldigt många har blivit less på det idag, därför att det är så många som har upplevt det här, att jag har blivit felaktigt hatstämplad, jag har blivit felaktigt sparkad från jobbet och liknande. Jag menar, jag personligen har varit med om en del sådana saker, och nu har tillräckligt många upplevt det här så att de känner att vi är less, vi har fått nog av det här. Och där fyller den här boken en sån otroligt bra funktion, att den berättar liksom hur vart det så här. Den ger liksom svaret på den frågan, hur vart det så här knäppt. Och det tror jag väldigt många söker efter, så därför, ja, tror jag att boken är viktig.
Ja, men finns det en risk ändå då att, att väldigt många av dem som, ska vi säga, man pratar om gatekeeper, människor som har ett avgörande inflytande över media, de nyheter som sprids och så vidare, att väldigt många har mycket skin in the game, alltså man har mycket att förlora på att låta en sån här bok eller de här, det här ifrågasättandet få syre.
Mm. Ja, så är det. Så är det.
Så jag tänker att bäst kanske vore att låta, ja, men låta en sån här bok, att ignorera den, att försöka, ja, inte prata om den. Nu låter jag konspiratorisk kanske, men...
Ja, nej, men jag förstår, nej, men jag håller med, och det jag har läst av de här författarna och lyssnat på YouTube och så, det är att det är liksom oftast, den har inte fått så stor uppmärksamhet, men alltså jag tror inte att det spelar någon roll, därför att alla de som nu har blivit utsatta, jag menar, det klassiska hatobjektet för den här social justice-rörelsen då, som är konsekvensen av postmodernismen, det är att rikta all kritik i grund och botten, om man ska sammanfatta det väldigt kärnfullt, mot vita, heterosexuella, kapitalistiska män. Det är liksom, det är den riktiga skurken i de här teorierna, därför att de kan förtrycka alla, de kan förtrycka bögar, de kan förtrycka kvinnor, de kan förtrycka svarta, de kan förtrycka infödingar, liksom, de kan få allt, precis allt fel. Så att där har vi liksom den potentiella liksom onda liksom boogeyman, och det finns ganska många vita män i den västerländska världen, och jag tror att de har blivit less nu på det här, och där har vi verkligen, alltså bara vanligt folk börjar inse de här sakerna, och det är lite det författarna argumenterar också, då kan vi få en motrörelse. Så att jag tror att man behöver inte höras liksom på nyheter och på liksom debattsidor som styrs av vänsterliberaler, utan jag tror boken kommer att få mycket gräsrotsläsare som reagerar.
För jag tänker så här att det är ganska många som har jagat och deltagit i att dreva mot Alexander Bard, drevat mot Marcus Birro, och nu höll jag på att säga Peter Birro, det är hans brorsa, men Marcus Birro och flera andra som jag inte kommer på nu, som har fått sina karriärer där man tjänar pengar, försörjer sig, man har slagit undan benen på det. Det är många som har deltagit i det här som inte har någonting att vinna på att ta ett steg tillbaka och be om ursäkt.
Nej. Ja, men de kommer ju förlora, därför att nu har vinden har verkligen vänt. Så att när jag läser den här boken, jag är 100 på det. Alltså när jag läser den här boken, för det blir så glasklart. Alltså i slutändan vinner alltid sanningen. Det gäller allt egentligen. Bara man har tålamod så blir det så. Och sanningen är den att de här teorierna är felaktiga. De bygger på osanning. De bygger på osanningen att det inte finns någon objektiv sanning. Och de, på något sätt har de lyckats kapa folks medvetanden. Men folk kan nu börja vakna upp inför att så är fallet. Så att jag tror att den här boken kommer få igenom, och jag tror att det kommer inte gå att stoppa. Okej, kanske boken enskilt, men alltså den rörelse som den här boken har potential att inspirera, den kommer inte gå att stoppa.
Jag har ett par korta saker som jag vill avsluta med, så kanske du har någonting att ta upp också. Men jag undrar, du är ju konservativ, författaren är åtminstone den ena, Pluckrose är uttalat liberal, inte bara liberal utan left-wing liberal. Mm. Ändå så tycker du att det är en i grunden bra bok. Vad är det som gör att du ser att det finns liksom en gemensam ståndpunkt i det här, som man kan, att ni kan se gemensamma värden och angripa?
Ja, men det är väldigt enkelt. Det är väldigt enkelt. Alltså konservativa och liberaler, klassiska liberaler, tror på samma sak, alltså politisk liberalism. Det är det som är grunden i det hela. Sen kan man ha olika syn på hur ett samhälle ska byggas upp. Till exempel jag som konservativ, jag tror att kärnfamiljer är bättre, en bra grej liksom. Ja, men liberal så kanske man inte tror att det är så viktigt, utan kanske man tror att det viktigare med marknadsekonomi och liknande. Jag tror på traditioner och de kanske tror på, ja, privat ägande i första hand. Alltså de skillnaderna finns, men gemensamt är att vi tror på den politiska liberalismen, alltså att man löser saker genom öppna debatter. Jag ger ett argument, du ger ett argument och vi debatterar öppet. Man löser inte saker och man utvecklas inte genom att stänga ut andra, genom att skapa åsiktskorridorer och liknande. Det har vi ju gemensamt.
Och finns det också en gemensam syn på historia och vetenskap?
Ja. Ja, absolut. Alltså båda tror på vetenskap och historia och liksom de här grundläggande upplysningarna, allt där jag berättade om tidigare. Fast jag som konservativ tror kanske lite mer på kristendomen då, kanske hon gör. Ja. Men förutom det då, så ja, absolut. Vi tror på objektiva sanningar som man kan använda sig av för att utvecklas vidare. Och det är ju exakt det som de här kritiska teorierna kritiserar. Så det har vi gemensamt. Och jag menar, det finns jättemånga konkreta exempel på det här. Innan du ringde mig så såg jag en intervju från 2014, och det var den här liberalen Bill Maher. Han är en av de mest kända liberalerna i USA, alltså tydligt inte konservativ, men liberal. Och han pratade med skådespelaren Ben Affleck, och då sa Bill Maher att islam, det är ju en religion som har väldigt många problem, och det är den enda religion jag vet där du blir dödad om du lämnar tron, och det är en massa hemska saker om du bryter mot deras bud. Och Ben Affleck, han gick bananas, alltså så där kan du inte säga, det här är ju fruktansvärt och så vidare. Och Bill Maher vart helt, den här hatvågen från social justice-krigarna hoppade på honom sen, trots att han är en av deras egna nästan. Han är ju liberal då. Och han sa att liberalism, det handlar om att man får säga vad man tycker och att man har rätt att debattera och sådana saker. Jag menar, där står jag och han på helt samma sida, trots att jag är konservativ då och han är liberal. Så jag menar, jag tycker att det finns frihetliga liberaler, det finns frihetliga marxister till och med, och det finns frihetliga konservativa. Och det här handlar om frihet mot totalitarism, inte om ideologier eller partipolitik, anser jag.
Hur kommer det här, är ju ändå någonstans... Du håller ju på med en bok nu om Donald Trump. Du kanske inte vill avslöja allting, men hur kommer postmodernismen eller den här kampen om kulturkriget då? Kommer den in någonting i den boken? Och vad är Donald Trumps roll i det här då, helt kort?
Ja, absolut. Det kommer in i boken. Alltså det är det som präglar USA nu. Alltså kampen mellan de illiberala, som man skulle vilja säga, och de som vill stå emot den här totalitära illiberalismen. Och tyvärr är inte det demokraterna idag, utan det är bara republikanerna. Demokraterna sveps med i de här teorierna och man knäböjer inför dem och man köper helt de här social justice-narrativen i ganska stor utsträckning. Republikanerna är de enda som inte gör det, och Donald Trump leder republikanerna. Han höll ju ett jättestarkt tal vid Mount Rushmore den 3 juli, dagen innan Independence Day, och där konfronterade han allt det här som handlade om liksom de här social justice-krigarna, göra cancel culture och liknande, och sa att det här är någonting som vi går emot, det här därför att vi tror på frihet. Titta på statyerna bakom oss, Thomas Jefferson, George Washington, det är det vi tror på. Vi tror inte på det som ni representerar. Så att Trump spelar en jättestor roll, och Pluckrose och Lindsay, de citerar ju också, eller de nämner Thomas Jefferson som en av de frihetens liksom uppfinnare, så att säga, eller den liberala liksom tankens fäder, så att säga, och där är vi helt eniga också. Och jag skulle säga att i USA så står Donald Trump upp för det, så att min bok har ju lite med det här att göra också, utan tvekan.
Ja. Men då kan man säga att du kommer att ge, om man köper och läser din bok, jag ger dig en liten plugg här, men om man köper och läser din bok som komplement till den här Cynical Theories, då får man också lite argument för att möta svenska postmodernister som argumenterar mot Donald Trump, så får man lite kött på benen om varför han är står upp för, ska säga, upplysningsidealen. För det är ju någonting som i Sverige, den rådande bilden i Sverige, det är ju att han är motståndare till upplysning, att han är en totalitär person.
Och sanningen är precis motsatsen, därför att inom de här lägren, social justice, då handlar det ju om att man ska begränsa språket, man får bara säga vissa saker rätt, för att annars är man en hatare och rasist. Vem är det som kors rakt emot det. Det är ju ingen, det är ju Donald Trump liksom. Han kan säga vad som helst på Twitter. Och det kan man tycka, åh vad hemskt att han säger det. Men tänk om man skulle leva i den andra världen, alltså socialistiskrigarnas värld. Jag menar, ett konkret exempel här, för nu har du fått igång med, så jag måste berätta det här. Jag lyssnade på radion för en tid sedan här uppe i Västernorrland där jag bor, och där pratade en kvinna, intervjuade en man som hade varit taxichaufför hela sitt liv. Han hade kört färdtjänst då, alltså kört handikappade. Jag jobbar ju med sådana i mitt yrke. Och han sa att jag körde handikappade, och ja, det var kul, man träffar många trevliga människor, de är handikappade och förståndshandikappade och så vidare, sa han. Och han sa det helt utan dåliga intentioner, utan det var bara en äldre man. Men idag så ska man ju enligt de här nya teorierna säga funktionsvarierad, inte handikappad. Och jag menar, hade en sån här social justice warrior hört det här, då hade de säkert hatat honom. De hade tyckt att, vem är du som pratar, säger, använder ordet handikappad, du är en hatare, du är hemsk. Och sen hade man på något sätt stigmatiserat honom för att han använde fel ord. Och han skulle inte ha en chans att stå upp mot det här hatdrevet som de verkligen kan driva. Och det finns så många exempel på det. Men Donald Trump, han kan säga vad som helst och ingen kan köra över honom. Och det är det som är så skönt med Donald Trump. Han står upp för den här lilla mannens, i det här fallet den passionerade taxichaufförens, frihet att uttrycka sig som han vill. Och där han då inte blir bedömd utifrån vilket ord han använder, utan utifrån intention. Och det är det som social justice helt har glömt, men som Donald Trump står upp för. Så det tycker jag är ett bra exempel för att beskriva liksom att de som ser på Donald Trump som den som förtrycker, de har inte förstått det hela.
Ja, otroligt bra sammanfattat.
Ja.
Ska vi avsluta där?
Ja, jag tycker nästan det. Och den här boken, alltså, som sagt, alltså, du har intervjuat författaren, så läs den artikeln, den finns på Nyheter idag, och läs min recension, den finns också där. Och det här är ett ämne som är så otroligt stort. Och jag kan bara avsluta med att jag pluggade verkligen postmodernism i slutet av 90-talet på Umeå universitet, så att jag har läst ganska mycket av de här teorierna. Så att det här är någonting som vi kommer att komma tillbaka till, säkert på Nyheter idag, men jag kommer att komma tillbaka till det i den här podden också. För det här är, jag kan avslöja en underrubrik i ett kapitel i min bok om Donald Trump, och den underrubriken heter From the War on Terror to the War on Error. Och det betyder alltså från att ha gått från kriget mot terrorismen till kriget mot erron, alltså felaktigheterna. Och det handlar om att bemöta sådana här teorier som är liksom det interna hotet mot västvärlden. Så att vi kommer att återkomma till det här ämnet, tror jag.
Okej.
Ja, tack.
Tack.
Det var avsnitt 1156 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som finns för att ge det perspektiv på tillvaron som svensk media inte ger. Stöd gärna på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag, tack för att ni har lyssnat. Thank you.